bästa lyssnare. Välkomna till Lundströms bokcirkel. Vi läser en roman i ropet, en roman som hyllas stort och heter Av månsken växer ingenting. Nyöversatt av Silla Naumann, skriven av en norsk författare, Torborg Nedrås. I bokcirkeln Sissela Kyle, hej!
Hej! Hej
Marie. Skådespelare, regissör, författare till boken CV. Välkommen!
Tack!
Och Mattias Timander, hej!
Hej, hej!
Författare till romanen Din vilja sitter i skogen. Välkommen!
Tack ska du ha.
Vi kommer att fara långt in i romanen ihop, veckla ut den för varandra och för er kära lyssnare. Men vi börjar med att titta på våra tre olika fysiska exemplar av boken. Hur ser din bok ut efter läsning?
Ja, den har väldigt många hundöron och en och annan sån här, vad heter såna lappar som man sätter i?
Post-it.
Fast små, blanka
små,
post-it.
Mini.
Väldigt mycket understruket och vikt.
Fläckar.
Nej, inte fläckar egentligen. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Och omslaget är intakt och ser ju ut lite, tycker jag, som en Hasse Ekman-film eller något sånt.
Ah,
det är väldigt fint.
Ja, det är en kvinna, ska vi säga. Ett svartvitt foto. Men det, den ser kärleksfullt läst
du,
ut.
Är den.
Då går vi till Mattias bok.
Ja.
Den är lite vattenskadad så där. Jag läste
hur kommer
i
badkaret. Det sig? I badkaret?
Ja, delvis, ja. Men det är hundöron här också. Några få lappar.
Du har gula, du har genomgående gula lappar.
Ja. Jag har också strukit under med rosa.
Och titta.
Understrykningspenna.
Det varför var det?
Nej, det var den som låg nära till hans.
Ja, och jag
hur ser ditt ut?
Det är så mycket hundöron så att egentligen så skulle man kunna tänka sig att man kunde hundörat de sidor jag inte var nyfiken på. Ni ser, det är mycket så här. Den är väl lite svår att läsa för någon annan efteråt.
Tänkte jag också, jag hade en kompis och får jag låna den? Ja, du får jättegärna låna den. Men, så visar jag, men hon tyckte det var kul. Alltså vi är goda vänner så hon tyckte nog att det var roligt.
Jag skulle inte vilja låna ut mitt exemplar. Nej. Det står skrivet mycket i det och det skulle kännas privat.
Men oavsett till vem alltså?
Ja, faktiskt.
Okej. Okay.
Ja, jag förstår. Det känns intimt.
Ja. Det var ju en intim bok också.
Verkligen. Ja, romanen Hörni som vi sitter med, den kom ut i Norge 1947. Den fick stor uppmärksamhet och har på olika vis levt vidare. Fick ett uppsving för 10 år sedan, 2016, när den spanska stjärnregissören Pedro Almodóvar fick frågan av tidningen The Observer vad han just nu läste. Och han ur ryggsäcken drog upp den spanska utgåvan av vår roman. Ja, och vem är det då som har skrivit den här boken? Författaren Torborg Nedrås. Ja, hon föddes 1906 i Bergen, växte upp där, bildade familj, skilde sig 1939. Svår tid att skilja sig, tänker jag. Lämnade ett borgerligt liv för att försörja sig som frånskild med 2 söner. Och så kom andra världskriget. Det blev oroligt och ihop med barnen lämnade de stan för att leva ett mindre och mer isolerat liv i ett norskt samhälle omgivna av havet. Torborg Nedrås dog 1987, men han, medan hon levde, berätta lite om hur den här romanen kom till. Och det här är intressant. Hon hade varit på en fest i Oslo, bott på ett billigt hotell och där fått kontakt med en ung kvinna som berättat om sitt liv för henne under en hel natt. Och den här kvinnans berättelse satt igång något hos författaren. Hon kom att använda delar av den för sin roman, Vår berättelse, som utspelar sig också den under en natt när en kvinna berättar sin historia för en man som lyssnar. Hörrni, hur möts de här 2 namnlösa i romanen? Mannen som lyssnar och kvinnan som under natten berättar sitt liv.
Ja, det är ju ett, kan man säga, slumpartat möte verkligen, där mannen då går till centralstationen. Varför gör han? Vad tänker du? Alltså...
Det får vi liksom inte riktigt veta. Nej. Man blir också väldigt nyfiken på vad hon då gör, hon som han träffar där, slumpartat.
Han ser ju henne stå i den blå ulsten och den röda väskan, platta skorna och rakt hår. Och han liksom kommer bakifrån. Men det kan ju hända att han är ute efter att träffa en tjej. Det är ju inte helt omöjligt. Eller det antyds ju liksom.
Han säger ju sen att han slogs av att han inte begärde henne. Så det finns ändå med där i, tänker jag.
Och att han kommer fram till henne bakifrån närmar han sig. Så han liksom kommer inte fram och säger, hej tjej, dig vill jag prata med. Utan han tassar upp och talar till hennes raka hår.
Och följer efter henne också när hon vänder sig om.
Och föreslår, ska vi gå en annan utgång. Så att det börjar ju på ett verkligen, på ett sätt, hemlighetsfullt, dramatiskt sätt. Och sen är man ju fast.
De går runt ganska mycket där i Oslo och sen kommer de ändå hem till honom, eller hur? Och då frågar hon, har du något att dricka? Mm. Det är ganska centralt för henne. Mm. Sprit och cigaretter vill hon ha. Och det kryper fram att hon inte alls är 19 år som han trodde först, utan att hon är 38. Mm. Hur sätter igång det här? För hon frågar väl, vill du ha min kropp eller vill du ha
min själ?
Det är en dramatisk fråga. Och vad svarar han?
Ja, att han är mer intresserad av själen, och då sätter det igång en lång berättelse. Mm. Vi får höra henne berätta.
Hon börjar berätta, det tar hela natten, och hon berättar om sitt liv och sitt öde. Allt börjar med att hon i tonåren förälskar sig i sin lärare, Johannes. Han är adjunkt, en samhällsklättrare i ett litet samhälle då i Norge. Han är lärare i fysik, matematik och engelska. Och när hon då berättar, då, vad tänker ni? Vad är det hon dras till honom det här? Hon är ung, hon är 17 år då, när hon är förälskad i sin lärare. Vad är det här? Vad handlar det om?
Det är lite spännande, för hon säger ju att han är ful. Hon ändrar sig sen. Nej, okej, inte ful kanske. Så det är inte alldeles klart så där, men det finns ett citat om jag får... Flickor svärmar inte så oskyldigt som man tror. Små söta flickor tänker med njutning på obscena saker. Ju fulare desto bättre. Jag för min del drömde om ett riktigt stort, fult och hemskt troll som skulle ta mig med in i sitt mörka berg och göra otroliga saker med mig. Och jag drömde om djävulen. Ja. Så det är ändå, där tänker jag att det är lite viktigt, för att det att han sen också kanske visar sig vara intresserad av henne gör ju honom... Ja, det är förbjudet. Det är lite spännande. Det, precis, tänker jag är viktigt.
Men sen beskriver hon ju sig själv också som ett pepparkorn i havregrynsgröten. Där alla strävar efter och där samhället präglas. Verkligen, man tänker ju på Jante såklart. Och Sande Moses, En flykting korsar sitt spår. Och beskrivningen av det här samhället där inget får sticka ut. Utan alla är lika som havregryn. Och där hon ändå beskriver längtan efter det vackra och efter att begripa, efter en större förståelse och efter att sticka ut. Så jag tänker att det också bidrar till den här, att hon vill in i ett annat liv.
Ja, precis. Han är adjunkt och han är hennes lärare och han är intelligent. Så det är väl kanske det som lockar initialt.
Och den här lilla staden då, hon bor i en stad som heter Gruben, det är en, som du säger, hon beskriver som en gröt, en havregröt där alla gryn ska vara lika, och då hon känner att hon är annorlunda.
Hon är ett pepparkorn.
Om vi går tillbaka till den här scenen då när de träffas första gången, då är hon 15, hon hinner bli 17 innan något händer dem emellan. Och då har hon översatt en engelsk dikt för en tidskrift. Alltså hon är ju begåvad, hon har höga betyg. Och så visar hon då läraren den här dikten i tidningen. Han kommer gående i solen med en annan lärare. Och så tar han tar upp sina glasögon för att kunna läsa den här dikten. Och vad händer här? Kan vi måla upp där ihop? Alltså, för det är en avgörande första scen.
Ja, han lägger ifrån sig glasögonen.
Och då får hon impulsen.
Precis.
Att följa den. Att gömma dem. Så att hon har ju verkligen omedelbart en baktanke. Det här, en osmidd men dock en plan. Jag vill träffa trollet.
Och vad gör hon med glasögonen?
Hon tar på sig dem. Och jag vet inte om det där är lite symbolik, att hon får se världen genom hans ögon. Allt blir lite galet, tror jag hon säger.
Hon tar med sig dem. Det är nästan som att hon... Alltså, ihop med de där glasögonen först. Hon kysser de där glasen, eller hur?
Ja.
Och smeker glasögonen.
Och så när hon sen lämnar tillbaka dem till honom, då har hon ju, det är planen som du säger, Sissela, att då blir han ju glad och tacksam. Vad snällt av det att du tog hand om dem. Och det är så det börjar.
Sen tar de ju en promenad i skogen. Mm. Genom skogen.
Usch, ja.
Ja. Och där sker det då. Det är ju inte närmare egentligen beskrivet, utan det sker där. Och efteråt så är hon en annan.
Mm.
Man får ju egentligen inte, man får ju ingen vetskap av hur han ser på detta, vad det betyder för honom eller så.
Mm.
Nej, och det som ju väl kanske framförallt är plågsamt för henne, det är ju när de ska gå ut ur skogen sen. Mm. Och han vill att de inte ska komma ut därifrån tillsammans.
Och där kan det samtidigt vara så här, vad trodde du?
Mm.
Hur kunde hon ens tro något annat? Men så är det ju, det är som att där händer det och nu ska de vara tillsammans. Och efter det släpper hon inte honom.
Mm.
Men han säger ju då att vi får gå en och en. Vilket ju sårar henne och gör henne ledsen.
Det kommer åt henne väldigt hårt. Han säger, vänta lite och kom ut ensam. Mm. Vi ska gå var och en för sig.
Mm.
Egentligen känner man ju så att, ja, det här kommer ju kanske att bli ett mönster.
Mm.
Mm.
Men det är ju på något sätt redan här det drar igång det här med att han är så ond.
Mm.
Som han är. Det är någonting med det där. Man skulle kunna tänka sig att ja, då gjorde han mig illa, då vill jag inte träffa honom igen. Det blir precis tvärtom.
Det där dras såret, till det där. Det vill hon ju åt ja, efter det.
Ja,
men
den fantastiska
hon har det ju redan när hon gömmer hans glasögon. Och det sägs ju också att han är ju en kvinnokar.
Ja.
Så han har ju helt klart kvinnotycke. Och kanske tycker de synd om honom och hans ögonbryn, hans nervösa händer. Alltså, han har ju ett klart kvinnotycke.
Mm. Men nu blir det lite jobbigt här, för nu tänker jag det här, hon är ung, hon är 17 när det här händer. Det handlar om en ung, olycklig kärlek ändå. Vad i det här kan ni känna igen själva?
Ja, du. Jag tänker att inte all kärlek olycklig egentligen sen på samma gång som den är lycklig, alltså så kan jag ha känt bara nu då, nu utgår vi från nu här, min flickvän alltså, när hon och jag träffades redan samma dag så hade man ju ont i magen, man mår illa, det är ju hemskt.
Mm.
Fast man har varit med om något fantastiskt, man har blivit jättekär. Så jag visst känner jag igen det där, att det är plågsamt. Så här är det ju, ja, det är plågsamt på ett helt annat sätt än när man träffar sin själsfrände. Men det är alltid obehagligt, mm, tycker jag.
Men vad tänker du att det som gör att du vad är det som gör att du samtidigt som du då blir lycklig med någon får ont i magen?
Ja, det är väl kemi bara. Alltså, att det händer så mycket i kroppen att det slår ut. Så blir man dålig i magen.
Ja. Jag tycker att jag känner igen det så mycket som en ung kärlek med självtvivlet. Vem är jag i? Och tycker han verkligen? Och så den här längtan. Och också det hon har, att hon tillmäter honom egenskaper och sådär. Jag tycker just att det är så ungt. Så jag känner igen det från tonårstiden mer än som vuxen. Men det kommer andra delar som jag nästan ännu mer känner igen. Och det är de när hon för första gången liksom inser att han har någon annan.
Mm.
Och det tycker jag var otroligt drabbande och igenkännbart, den där insikten. Och det är så bra beskrivet, så det vill jag gärna det här när hon säger då. Och så började en tanke ta form och en oro växte sig allt större. Ett sånt slags tvivel som lägger sig som en kall klump i mellangärdet. Det var det där med att apotekaren hade en dotter. Jag ville inte ha klumpen i magen och försökte tänka att han ju kunde gå till apotekaren utan att det hade något med dottern att göra, eller hur? Men klumpen gungade bara åt sidan och kom snabbt tillbaka igen. Jag försökte tänka på allt möjligt annat och på att allt skulle bli bra, bara han kom.
Mm.
Alltså det här tycker jag är så otroligt igenkännbart. Den där, och att man försöker hitta, nej men det behöver ju inte alls vara där för oss, vet man, men det är klart. Apotekaren har ju dottern med korpsvart hår och som är så vacker. Det är klart att det är det. Det är ju dit han går. Ja, den delen av kärleken, den är för mig otroligt igenkännbar.
Ja, och det här du läser säger också någonting om hur den här historien är berättad.
Mm.
hon som berättar föregriper sig själv och så avbryter hon sig själv strax efter det här du har läst att nej, det där kommer senare. Mm. Nu väntar vi lite här. Och jag läste den två gånger. Den andra gången ser jag ju det ännu mer att just den här organisten Mork, nu föregriper jag, alltså, det kommer långt senare. Han nämns redan tidigt och citeras.
Och citeras, precis. Så, och det där är ju, gör ju att romanen är så speciell eftersom allt är återberättat. Mm. Du vet, det var, hör du på, lyssnar du, säger hon till då mannen som hon berättar för. Och på något sätt också till oss som läser. Förstår du mig? Det är viktigt att du förstår. Jag skärper mina sinnen och försöker förstå. Mm. Så allt har ju det här flödet av prat. Och då måste man ju verkligen säga bara vilken översättning Silla Naumann har gjort. Ja. För att den är så trogen en tid. Alltså den är ju inte moderniserad till idag, utan man känner ju 40-50-tal, alltså den gamla tiden. Det är hela tiden närvarande och ändå i talet, drivet framåt. Du lyssnar väl, du är väl med, du sitter väl inte och sover, kan hon säga. Nej, säger jag. Jag är med, jag lyssnar. Så den nerven är, finns där, så intressant.
Mm. Mm. Och hon pratar på, alltså hon, jag tycker det är väldigt roligt när folk säger så här, ursäkta nu babblar jag, förlåt. Och så fortsätter de att babbla. Det tycker jag är väldigt kul.
Ja, det gör hon, är ju en sån person.
Alltså, om man skulle föreställa sig det här samtalet på riktigt, det här samtalet skulle ju ha varit en hel natt, verkligen, många timmar, och han säger inte mycket.
Mm. Men har ni något råd som ni skulle vilja ropa till den här vår kvinnliga person i boken som
alltså ung? Spring därifrån.
Ja, men jag skulle verkligen säga, du har ju alla möjligheter.
Hur låter den när ni ropar?
Men satsa på dig själv. Damma av ett sånt där gammalt slagord från 80-talets borgare.
Du ska också ropa.
Sluta dröm om djävulen, alltså det är inget att ha.
Toppen. Just det, för vår huvudperson bor fortfarande hemma, hon är väldigt ung. Och då är frågan här, vi ska hem till henne, tänkte jag här. Hur har hon det hemma? Det här är ju spännande, tycker jag.
Det är ju ett arbetarhem där pappan arbetar i gruvan, så som man gör där hon bor i gruben. Mm. Det finns det eller fisk. Egentligen.
Mm. Och här har vi en i studion som ändå kommer från Kiruna. Gruvstaden.
Mm. Mm. Ja, och det är ju inte utan att man slås av att det var ett hårt arbete, precis som det ju var i Malmfälten där jag är ifrån, och stenlunga och så här, att man blev sjuk tidigt av att arbeta där nere. Det måste ha varit hemskt farligt. Vara så långt ner under jord och kunna få vara med om hemska olyckor. Alltså, det är verkligen ett armod i det här hemmet. Mm. Och det återspeglas ju även i deras relationer till varandra. De har ju inte så trevligt där. Alltså, det här hårda, det här slitet tär ju även på relationerna i familjen.
Mm. Är det någon av er som har strukit under det här om föräldrarnas äktenskap på sidan 87? Eller?
Mm. Ja, det har jag gjort här.
Kan inte någon av er läsa det här?
Ja, alltså, det var ett tyst och viljelöst hat mellan de två som en gång varit unga och ömsinta och strålat mot varandra. Det var ingen stor dramatik, tror inte det. Det var bara vardagens triviala lönnmord. De mördade varandra långsamt med hån och agg. De var varandras fångar. De blev varandras sjukdom, trötthet och bitterhet. De gjorde barn tillsammans men hatade varandra när det blev barn av det.
Åh, tack.
Alltså det är ju så... kvinnan, mamman, som hon sliter och bär vatten och tvättar i bäcken. Det är ju så fattigt som man bara, herregud, och ska försöka laga mat och under strejkperioden när det inte ens finns någonting. Nu är ju fadern också lite huvudpersonens idol. Eller idol.
Ja, hon är pappas flicka.
Men hon är ju pappas flicka och hon respekterar sin far, men hon föraktar sin mor.
Ja, det här är så intressant, föraktet här.
Mm. Det tycker jag är jättespännande. Ja. Det är en av romanens verkliga brännpunkter för mig. Alltså det här med hur hon ser på morsan.
Ja. Och syrran i för sig, men ännu mer mamman.
Ja, hon säger rent ut, jag hatade henne för att hon hade det så besvärligt.
Mm. Det är jätteintressant.
Jo, och det är väl den här längtan bort till något större. Och då blir mamman liksom personifierad av det här som hon vill bort ifrån. Mm. Så läser jag det.
Ja, och ett annat citat som är där, det är, jag stod inte ut med mor eftersom hon var så ödmjuk i sitt missnöje.
Mm.
Det finns någon slags elitism nästan. Ja. Alltså, han i början av boken, han lyssnaren, om man får kalla honom så, säger en stor del av mänskligheten har ingen själ. Och de som har en aktar sig för att blotta den. Mm. Och det är lite samma, tänker jag, slags elitism som hon ser på. Hon säger, se på kvinnor som min mor. Vad vet de om allt som är skapat på jorden? De går sin glädjelösa vandring mellan affären och hemmet och får då och då en sladderstund med en grannkvinna som är lika dum som hon själv. Det är väldigt hårt då. Mm.
Ja, det är en otroligt fördömande blick.
Mm. Men det är väl också därför att det är hennes väg. Hon ser ju sig själv. Alltså det är ju, om hon gifter sig, blir gift som man sa då, så är det ju detta som väntar henne. Och hennes syster som hon ju också då fraktar, som ju också går in i detta slitet. Dumheten, sladdret, skvallret, njutningen av att någon annan, att det går dåligt för någon annan.
Precis, det finns en missundsamhet. Mm. Och relationen till systern är också viktig. Det blir ju lite att hon jämför sig med henne, för hon blir också gravid och har inte sin pojkvän där. Men det går ändå bra för systern.
Systern väljer en mer konventionell väg.
Men blir å andra sidan fast i det här mammans liv.
Det är bara att se raka vägen till moderlivet. Mm. Fortsätt på det.
Men vi ska tillbaka till den lilla staden där man börjar skvallra om henne, tala om henne. Man behöver inte göra så mycket fel, verkar som, så börjar snacket gå. Alltså det är förfärligt. Hon har ju redan börjat översätta dikter och har så höga betyg. Och så bara går hon och tänker på den här drullen. Alltså.
Ja, alltså hon förslösar. Sluta!
Det är verkligen rådet till henne. Gå in i musiken där. Hon är ju så nära.
Eller skrivandet. Du älskar ju detta. Och hon är ju så skarp också.
Men istället så åker hon på en resa med vår underbara Johannes, adjunkten. För nu ska hon få 5 dagar ihop med honom. De ska åka ut i fjordarna. De ska få vara tillsammans, säger han. Nu ska det bara vara vi två. Mm. Hur blir den här resan? Det här är runt sidan 100, 104, 105 här. Mm. De får 5 dagar ihop. De ska sova ihop. Hon har väl säkert längtat efter det här jättemycket. Mm. Sova ihop en hel natt. Det tycker jag är jättespännande.
Och där finns ett citat som jag älskar. Det är nämligen att de får sova ihop, men hon sover inte. Han sover. Hon ligger vaken. Och då gör hon en iakttagelse. Får jag läsa det?
Ja.
Han sov i mina armar. Vi var helt inflätade i varandra. Men han sov och jag var vaken. Ensam. Ensam. Det var en pressande ensamhetskänsla som slog klorna i mig. Jag hade inte vetat att man kunde känna så. I armarna på den man älskar är man mer ensam än på månen. Men det visste jag inte förrän den gången. Nu vet jag det. Att ensammare är man aldrig än när den man älskar somnar ifrån en. Så är det bara.
Det tycker jag är så bra. Jag strök också under det. Och det är att ensammare än det är man aldrig. Mm. Så är det bara.
Mm. Men det är också så, det är också så oskyldigt. Just där och då är han faktiskt helt oskyldig. Han har bara somnat. Mm. Men det är nästan enda gången han inte har gjort något fel. Och då är hon som mest ensam.
Ja, verkligen. Men hela resan är ju annars ett av de få ställen där hon faktiskt upplever i alla fall tillnärmelsevis lycka. Det här skjulet som blir som ett slott och att de har tillgång till varandra. Genomgående i boken är ju naturen så oerhört närvarande. Och där var ett kapitel, en snutt som jag vill läsa. Alltså, för jag tycker det här är så signifikativt för hennes stil.
En bokcirkel deluxe.
Exakt, då var det så här. Jag vadade genom daggens glittrande slöjor, över djupgröna åkrar. Det var som en brinnande hinna av miljoner diamanter som glittrade av blå, gula, röda, lila blixtar som jag krossade under fötterna, under skorna. Och aldrig har väl gräset varit så nyfött och så överdådigt grönt som det var i spåren där jag hade gått. Och Johannes fanns i min hud och i min själ, men jag var ensam och kunde inte dela min upplevelse med honom.
Ja.
Och så här är det så ofta i boken att fåglarna, hon vadar i fågelsång, hon krossar gräs och naturen svarar. Det finns ju avsnitt där åska, blixtar, hellregn, vattnet kokar. Allt hennes inre svaras upp av naturen, kan man säga.
Fåglarna, hon går i dialog med fåglarna nästan. Och jag tycker det här är väldigt raffinerat skrivet, hur hon är babblig i den här berättelsen. Hon, det är en del rätt slitna fraser också, kan jag tycka, där hon pratar om uppväxten som ett fängelse. Mm. Alltså där hade man kunnat hitta en bättre formulering. Eller när de åker i taxin, vi hade kunnat åka in i evigheten. Det är lite slitet. Och så ibland så kommer det här, de här fåglarna eller åskan.
Och det där när hon badar i ljud och badar i ljus. Och så är det så enormt expressivt, målat med skarpa färger och järva drag.
Mm. Det är också det att naturen, fåglarna, står för ljuset i det här ganska kompakta mörkret. Mm.
Precis.
För det är ju en riktigt dyster...
Det är en tragedi, verkligen.
Ja, och nu går vi mot mörkret här, hörni, för nu blir det ändå så här att vår huvudperson så småningom, och ni som inte vill höra det här, bästa lyssnare, då får ni nu spola i kranen, för nu berättar vi lite mer om handlingen här. Då blir hon ju så småningom med barn. Ja. Och det här blir ju en graviditet som är speciell. Hon flyttar till ett eget inakkorderingsrum närmare Johannes nere i stan för att kunna få kontakt med honom så ofta han vill. Men han är liksom ganska avvisande. Och till sist så säger han att jag har hört allt om dig, vad du håller på med. Det är slut. Mm. Det är slut här nu. Och där står hon med ett växande foster.
Hon har sagt upp sig från jobbet för honom. Hon har flyttat dit, lämnat familjen. Det är hemskt. Och så har hon den här kanske mannen att leva med då.
Och så får hon bo gratis då i den fruktansvärda Nilsens inakkordering, som är så förfärligt avskyvärt ställe, och som hon ju också målar upp så att man kräkas.
Och hur reagerar Johannes? För till sist får han faktiskt veta, hon klämmer ur sig till slut att så här ligger det till, jag är på smällen.
Ja, en slags klassisk, alltså då, hur illa kan det vara? Skylla ifrån sig, skylla på henne, alltså, och till slut då, du får ta bort det. Men hon säger också till lyssnaren, du får inte döma Johannes, det får bara jag. Upprepar hon, du får inte döma Johannes, det får bara jag. Så hon får ju liksom inte säga något ont, utan hon tar allt på sig själv.
Han är så ond mot henne.
Han är så ond, han är så vidrig. Jag har ju hört, hur ska jag veta att det är mitt barn?
Han kallar henne för dumma saker, han misshandlar henne. Alltså det är faktiskt fruktansvärt. Längre fram ska han ta pengar ifrån henne. Men det blir ju besvärligt för honom, för precis som hon har anat så har han ju en annan.
Och nu ser hon det. Hon ser ju gardinerna som är fördragna eller inte. Och att det finns en apotekarens dotter.
Svanhild som hon heter.
Som är fin, i skillnad från vår berättare.
Men han jobbar ju helt enkelt då med lite sedlar, eller hur, som han sticker till henne och säger att vi får väl lösa det här med
hon stoppar den i vanten.
Med doktorn. Hon skulle vilja lämna tillbaka, men hon kan väl inte riktigt. Nej. Hon har inte råd att lämna tillbaka.
Hon känner den fula sedeln i vanten.
Här kommer då också en organist in i bilden. Det tycker jag pickar upp berättelsen. Mork.
Han är ju, apropå att vi pratar om naturen som ljusglimtar, alltså den här organisten Mork, han är ju faktiskt smått underbar. Så det är så fint när han ger henne musiken, och hon vill bara att han ska spela för honom igen. Snälla, spela för mig igen. Han är ju väldigt olycklig, men han, för första gången så får hon uppleva sann vänlighet av honom. Han stoppar om henne där i sängen och sitter bara på en stol bredvid. Han gör ingenting med henne. Han är fantastisk. Hon får ärva honom senare, får hon veta. Det säger hon faktiskt tidigt redan i boken. Jag hade en som en gång testamenterade sin flygel till mig. Sen så visade det sig att den där behövde säljas, för han var så skuldsatt. Men ändå, han är så snäll.
Det här är en begåvad musiker, organist i stan här, med alkoholproblem, kan vi väl säga. Han har ett blått och ett brunt öga. Och ensamma i kyrkan så spelar han den här. Bachs toccata och fuga i D-moll. Och då säger han, nu ska jag spela trotset för dig och upproret och den verklighet där människors lycka ligger och väntar på att de ska komma och ta den. Att de själva ska ta den, säger han.
Mm. Och han säger, och nu ska jag spela varför jag dricker.
Ja, det är
så också. Det är ju det. Han säger det här, nu ska jag spela anledningen till att jag dricker. Han säger ju att han har sålt sig. Det är ju lite som Ferlin, som jag är ganska mager om benen. Det är ju precis samma, den historien. Han har spelat kafémusik och sådär, när han skulle egentligen vara ämnad åt något större komponerande. Så han har gjort det för pengar. Och så är han då fackligt aktiv och kommunist. Och han har ju också med sig en annan syn och är väldigt illa sedd i staden.
Hon säger ju det, att att gruben kan inte hantera en sån som han måste börja dricka. Mm. Han pratar ju om spriten, ger henne lite tips.
Alltså det tycker jag är så tips. Bra.
Han sa, var försiktig, flaskan är en god vän för den som behandlar den väl och en falsk vän för den som tror sig kunna använda den till vad som helst.
Ja, men då, och sen säger han ju så här, drick bara ensam och bara när du är riktigt olycklig. Och jag måste säga, det är väl de sämsta tips man överhuvudtaget kan få, men det är Mörks goda råd.
Ja. Ja, men av den här musiken får hon faktiskt en genomströmmande konstnärlig upplevelse. Hon skriver, detta hände inne i mig och det var vackert eftersom det var verkligt, står det i boken. Mm. Men det konstiga är att hon på något sätt inte, hennes konstnärliga upplevelse förändrar ingenting för henne.
Nej.
Det är både sant och inte, för att hon fattar ändå att hon måste tillbaka dit. Spela för mig igen. Hon, det är som att hon på något sätt förstår att här har jag kanske nåden.
Men det här kan jag känner igen så mycket hennes längtan efter skönhet och längtan efter konsten. Jag tänker på det när jag såg teater de första gångerna så där, och såg att det var som en värld, ett rum som jag ville vara en del av och gå in i.
Mm.
Det talade väldigt starkt till mig, den här längtan. Jag gjorde ju till skillnad från henne något av det och hade möjlighet till det. Men det står ändå, man verkligen unnar henne denna glädje som hon också har i skönheten, i naturen, musiken och faktiskt när hon träffar systerns barn.
Ja,
det är ju också ren upplevelse av skönhet. Eller vad ska jag säga.
Mm. Ja, i kyrkan lyser det för Johannes och Svanhild. Och vår huvudperson, alltså första aborten fixar hon ju då med hans pengar och går till doktorn och så. Men sen blir hon ju då med barn en gång till här. Mm. Och då vet hon inte riktigt ens vem som är helt och klar som är pappa.
Och intressant är ju att första aborten, den är ju rätt ordentligt beskriven. Och där när hon sitter hos läkaren och säger om den dubbla skulden som kvinnan har. För dels har hon ju då betett sig slampaktigt och dels så tar hon då död på ett liv. Så hon är dubbelt skyldig när hon sitter i väntrummet. Men det beskrivs
känner ganska, hon alltså?
Ja, jag känner hon, precis. Så att den är väldigt väl beskriven. Medan den andra aborten är mer som att hon beskriver det som det som man kallar en bagatell.
Mm. Jo, det är lite intressant för att den här boken har ju beskrivits som ett inlägg i abortfrågan och så vidare. Men den är ju uppenbarligen skriven i en annan tid.
Mm.
Alltså, den är som på något sätt både då, nu gör jag citationstecken i luften, pro-life och pro-choice på samma gång.
Exakt.
Det är lite komplex.
Men alltså, det är ett brinnande försvar för kvinnan, flickan som råkar i dålighet. Det är en dom mot moralismen och hyckleriet.
Mm, exakt.
Så att på det viset så är den ju helt klart alltså en pro-abort. Men å andra sidan så beskriver hon ju livet, barnet, födelsen, lammen som hon ser som buffar på sin mamma och när hon då träffar systerns lilla barn. Den enorma respekten hon också beskriver hur fostret utvecklas. Mm.
Jag tänker, jag är ju medveten när jag läser den här boken att jag läser den som man. Och hon säger så här, jag undrar om det finns någon man som kan förstå vad en kvinna känner inne på en sån läkarmottagning. Mm. Då försöker jag känna efter lite, kan jag det?
Mm.
Jag märker att jag antar någon slags respektfull distans till den här berättelsen lite grann. Samtidigt som hon säger, du måste lyssna. du måste lyssna, du ska höra det. Jag vet att jag är brutal, men tycker inte om att höra det här, men du måste lyssna på mig.
Hon berättar för en man också.
Ja, precis, det är lite min plikt att lyssna. Liksom,
och... Just det. Ja, hon upptäcker då att aptiten ökar på igen, brösten stramar, mensen uteblir. Jesus Kristus, hon är gravid igen. Ja, och då... Det här har vi då den här tredje aborten.
Alltså den tredje aborten?
Ja, det, vi måste in i den. Säga,
det är faktiskt bland det värsta jag läst.
Ja, jag säger samma. Ja.
Alltså jag hade svårt att andas under läsningen. Det här, jag har ju hört det, man har ju läst så många gånger strumpstickor. Det är ju en metafor verkligen för att göra en egen abort. Mm. Alltså man använder, men här får du veta hur gör man, hur går det till. Det är fasansfullt.
Hon kommer nästan att stryka med och kommer hamna på klinik efter den. Redskapet har vi nämnt, strumpstickan.
Men du får ju verkligen en beskrivning av hur används den.
Man kan inte få den här bilden ur huvudet. Nej, och så ska det då kanske vara.
Går du att läsa bara lite om det här? Det är väl på sidan 277. Eftersom det här har nog faktiskt letat sig in i den norska litteraturhistorien också som en sån där scen som lever kvar.
Ska du läsa det här, Marie?
Ja, ska jag?
Ja, eller jag kan göra det.
Jag tycker du ska göra det.
Ja, då gör jag det.
Är det inte du vill, Mattias?
Jo, och då är det... jag vill bara säga det att just hela tiden så... Åskan, blixtarna, det är världens galna spektakel som ramlar ner över henne. Och sedan... Ska jag ta från mina fingrar? Eller vad ska jag ta ifrån, tycker du?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja. Ja. Mina fingrar hade fått tag
i... Vi kan väl säga att det kanske... Vi kan bara säga också, bästa lyssnare, att det... Ja, om man tycker det här är obehagligt så det blir... Det är en väldigt naturalistisk skildring av en egenhändigt gjord abort. Ja.
Mina fingrar hade fått tag i något. Det kändes inget, men det strålade ångest ut från fingrarna som hade hittat livmodermunnen. Jag bet ihop tänderna. Gode Gud, låt jorden förgöras, för nu gör jag det. Nu gör jag det. Jag stack in strumpstickan i mig och visste inte om den kom rätt. En sticka kan ju inte treva sig fram. Jag fick kvällningar och andades i stötar. Åskan avtog något, blixtarna kom mer sällan och regnet trummade jämnt mot fönstret. Pressade uppåt med stickan och kände inget annat än att det fanns motstånd där. Jag letade och letade med vapnet, men det var samma motstånd. Så jag fortsatte. Svetten rann över näsryggen. Jag märkte att jag satt med tungan utanför munnen och att något gick sönder. Jag hörde det mjuka knastret av muskelväv som gick sönder. Smärtorna for längs ryggraden och strålade ut över ländryggen och magen. Jag skrek. Jag trodde att jag skrek, men det kom inget ljud.
Tack.
Det går ju ett par dagar och hon har inte akut ont efter detta fruktansvärda ingreppet, så har hon som en molande verk som ligger, som tänker, ungefär som en mensverk eller något som hon går med, och så går hon då till kyrkan och hör Mork spela och då händer det en flod av blod liksom i.
Och det är ju också väldigt smärtsamt. Den här scenen, i och med givet detta, så är det nästan tre sidor den här scenen är smärtsam på. Alltså hur hon stöter ut det här då i kyrksalen och får gå därifrån och lämnar ett blodigt spår efter sig. Det är också en sån där bild man inte kan släppa. Hon, det står sen också när hon har kommit ut ur kyrkan. Halvt galen av smärtor och med ansiktet strimmigt av tårar grävde jag ner det. Jag hittade en fattig och försummad grav med ett skevt träkors där namnplåten nästan var utsuddad. Det gick bara att utläsa i tron på sin frälsare och förnamnet Marie. Där grävde jag ner det lilla fostret.
Vi ska inte säga hur det går för henne och för mannen och kvinnan under den här natten som hon berättar allt detta. Både för honom och för oss läsare. Det är en filmisk situation med två människor i ett rum, den här boken. Det är cigaretter, sprit, en lång natt. Hör ni något soundtrack till den här romanen?
Nej, men jag tycker att det är roligt det här med grannen ovanpå som i början spelar en glad dragspelslåt och sedan är det ett xylofonsolo. Alltså hur, där sätter man ju tiden så otroligt, så att jag skulle ju verkligen lägga till det där xylofonsolot måste vara med, helt enkelt.
Har du någon musik till den här?
Jag älskar ju orgelmusik, verkligen. Och älskar att gå i kyrkan och lyssna på den. Vi hade i Kiruna en fantastisk organist som, det var liksom, jag tyckte nog gudstjänsterna kunde vara ganska sega, men jag ville ändå dit och liksom höra det här. Ja. Och det är rätt fantastiskt också med de här kyrkomusikerna som ofta kommer någon annanstans ifrån och till små städer begåvar dem med fantastiska konstupplevelser.
Men visst vill man blanda, tycker inte du det? Så man vill blanda den här kyrkomusiken och orgelmusiken med det här rummet, med grannen, med ljuden från gatan.
Jo visst.
Dragspel, alltså att det krockar.
Dragspelet också där, ja, på festerna i ungdomen.
Precis.
Där på,
så jag tycker den...
Xylofonen.
Alltså det är ett xylofonsolo från grannen, då skulle jag fastän ringa störningsjouren, tror jag. Men underbart också tidstypiskt. Alltså.
Visst.
Låt oss sluta, hörrni, med att rekapitulera. Vi har läst en bok där en person följer med en annan person hem och under en natt berättar sitt livshistoria. Om vi bortser då från just hennes öde, inte helt lätt, men vi gör det nu. Vilken roll av de här två hade du helst haft under en natt i ditt liv? Hade du velat vara den som får en hel natt på dig att berätta för en uppmärksam och känslig lyssnare? Eller hade du velat vara den som sitter en hel natt och lyssnar på någon som berättar sitt liv?
För mig är det ganska enkelt. Jag skulle gärna vara lyssnaren. Jag har liksom ingenting emot långörer och monologer, alltså i det verkliga livet. Jag tycker det är rätt skönt. Man kan ställa någon fråga så där och trycka igång bandspelaren, liksom trycka på play. Och så får man bara sitta och lyssna och reflektera i tystnad över vad det är den här. Man slipper prata själv också. Det är rätt skönt. Ja, det har jag ingenting emot.
Vad är det som att det här med långören, alltså att du inte har något emot det?
Nej, men man kommer på djupet då ju. Alltså i ett normalt eller artigt samtal, då ska man ju ändå liksom bolla tillbaka hela tiden. Och vad tänker du om det? Eller ställa någon bra fråga tillbaka. Medan när man får liksom brodera ut, blomma ut, det är då man faktiskt kommer till insikter. Och sånt är det jag gillar. Och ska en berätta monolog, då finns det ju inte plats för den andra. Alltså, det är det jag menar.
Just det. Vilken roll hade du fått?
Jag hade lyssnat också.
Två lyssnare?
Ja, jag hade gjort det. Skulle jag själv pratat så hade jag behövt... Jag skulle behöva inspel. Jag skulle inte kunna... Och jag tror inte att med en människa att jag skulle prata på det viset... Jag skulle vara lyssnare.
Men det är också intressant med boken. Jag tycker den är ju skriven nästan som dramatik. Jag vet inte vad du känner som skådespelare.
Ja, men det är helt klart så.
Ja, och så de här inskjutna styckena från hand och lyssnaren. Att, det är nästan som scenanvisningar. Så där, hon höll i armstöden, hon lutade sig tillbaka. Man ser det verkligen framför sig.
Men de jobbar ju lite med cigaretter och sprit också.
Mycket cigaretter. Och så är det av och på, öppna fönstret, stäng fönstret, på med kappan, in med element. Jag tycker bara en grej är viktig att säga, det är ju att hon också är väldigt så här, politiskt medveten. Och att hon blir det tidigt och hon är så helt, till syvende och sist är det pengarna som bestämmer moralen, säger hon. Och det finns ju också med i boken.
Ja visst, och man glömmer ju bort, eller jag gör det ska jag säga, när det är på sidan 182 så säger hon till Johannes att kan inte du vara med mig på min 18-årsdag? Det blev sån där klump i magen. Just det, hon är bara 18.
Hon är bara 18.
Ja. Ja. Ska vi...
Jag vill aldrig sluta prata.
Nej, vi
den
vill
boken.
Inte sluta prata.
Kan vi fortsätta?
Vi tar en timme till.
Ja, vi gör det.
Ja, eller?
Eller så får det vara. Men det var en sån upplevelse att läsa den. Och det var väldigt roligt att läsa den med tanke på att vi skulle prata om den. Det är fördjupade läsningar.
Det gjorde det verkligen. Och det är en bok man måste ha lite uppmärksamhet. Ja, nu sa du att vi skulle sluta. Ja, ursäkta, jag babblar. Förlåt. Jag bara...
Ja, det här är ett så gott tecken.
Ja. Vet du vad? Tona bara ut och så fortsätter vi.
Ja, men en bok man inte vill sluta prata om, det är väl det bästa. Men hörni, med det är bokcirkeln slut. För den här gången. Vi har läst Av månsken växer ingenting av Torborg Nedreås i översättning av Silla Naumann. Sissela Kyle, Mattias Timander. Tack som kom.
Tack.
Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.